anställda. Och det har uppenbarelseträning i många länder där de förbereder de kristna. Bland annat i Kina, där det har varit mycket, mycket svår förföljelse, men som håller på att stängas på nytt. Indien, ett annat land också där de tränar dem, där också förföljelsen hårdnar mer och mer. Och de kristna ledarna behöver tränas för att möta förföljelsen. Och det tredje sättet de arbetar med, det är att upplysa oss som inte har upplevt förföljelse. Att berätta för oss hur situationen ser ut, så att vi får nöd och börjar för våra förföljda syskon i världen. Ger varje år fungerar den andra bättre. Ja. Open Doors ger varje år ut en World Watch-lista där de rangar länderna där det är förföljelse. Och då finns de ute på plats i de olika länderna och mäter och ser hur drabbar förföljelsen i olika områden. Familjeområdet, sociala området, individuella området, kyrkan och så vidare. Och så får de en plats. Då tar vi den. Då får de en placering på denna lista och så ser man var förföljelsen är som starkast. I 15 år så har detta landet legat som nummer ett på World Watch-listan, och det är Nordkorea. I Nordkorea är det diktatur som gäller. För snart 100 år sedan, ungefär på 1920-talet, så kallades huvudstaden i Nordkorea för Asiens Jerusalem. Det var en sån väckelse. Och den nuvarande Kim Jong-uns farfar växte upp i ett varmt kristet hem. Men idag, nästan 100 år senare, så är det alltså världens hårdaste diktaturland. Och Kim Jong-un och hans tidigare två farföräldrar kräver landets dagliga tillbedjan. De ska varje dag buga sig ner i vördnad inför ledaren. Och gör de inte det, om de skulle utebli eller om de inte skulle göra det, då hamnar de i koncentrationsläger, arbetsläger, och blir straffade, kanske till och med dödade för att de inte gör det. I landet finns ett mellan 20-30 olika arbetsläger, och en del av dem är typ koncentrationsläger som var under andra världskriget. Och där utsätts människor för tortyr och för svält, isolering, hjärntvätt och så vidare och så vidare. Bara för att man ska överge sin tro på Jesus och tillbedja ledaren. En kvinna har upplevt livet där, och vi ska höra hennes berättelse.
When I arrived at the camp, I was shocked by the sign on the gate. It said, "Do not try to escape. You will be killed." Every day in the camp was like torture. We had to get up at 5 o'clock. First, the guards counted us. We received only a few spoons of rice as breakfast. Then we had to walk outside the camp to walk on the land. When we were finally done, there was a criticism session in the camp where you had to explain what you did wrong that day and accuse others too. After we ate a little bit, there was a long session of ideological training. It was so hard to stay awake. At 10, we finally could go to bed. I often felt afraid and alone in the camp. I prayed to God that He helped me survive. I prayed for the opportunity to one day tell my story about this camp and God's work in North Korea. When people died, the guards burned the corpses and scattered the ashes over the road. We walked that road every day, and each time I thought, one day the other prisoners will walk over me. I meditated on Psalm 23 every day, even though I was in the valley of the shadow of death. I did not fear anything. God comforted me every day. God gave me the strength to help other prisoners. I shared my food with sick people, and I helped to wash their clothes. God even encouraged me to tell some prisoners about Him. 5 people came to faith, and we held secret gatherings in toilets and other hidden places. They were on the edge of death, and I could give them a message of hope. All of us survived the camp because we looked after each other. After a few years in the camp, I was released. When the gate opened, I ran through it and I did not stop running. Not once did I look back. God had heard my prayers. He helped me escape to South Korea. For the first time in my life, I experienced the freedom to do what I want, to believe and to live. My life has been very hard, but Jesus is always watching over me. Thanks to Open Doors, I can now tell my story. Please pray for the prisoners in North Korea and the Christians who are not free to worship Him and risk their lives every day.
I dessa fängelser sitter mellan 80 och 100 000. Och de flesta människor, de flesta är kristna. Kvinnan uppmanar oss att be för de som sitter i fängelse. Ska vi bara nu ta och be för dem? Herre, tack att vi får lyfta upp våra systrar och bröder i Nordkorea. Här är dessa som inte ens vågar visa för sina familj att de tror på dig. Här är dessa som lever i fruktan, Herre, och rädsla och hunger, Herre, och blir utsatta för tortyr och misshandel, Herre, och svält. Herre, jag bara ber, låt din heliga ande vara där. Krama om dem. Låt dem få känna värme när de fryser. Mätta deras magar när de svälter. Uppmuntra dem när de är motfällda. Ge dem nytt hopp. Och jag ber att du ska släppa fångarna fria. Jag ber på detta land. Kom med din nåd. I Jesu namn. Amen. Eritrea är ett annat land som också ligger högt upp på förföljelselistan. I Eritrea finns det många kristna, men man får inte lov att bli kristen. Det är straffbart. En ung kvinna hittade Jesus och blev så förälskad i Jesus som kunde inte låta bli att dela med sig av sin tro. Det ledde till att hon hamnade i fängelset, och där fick hon sitta i, fick lite mat och torterad och fick uppleva svårt. Men hon glömde sin egen situation och skrev bibelversar och delade till medfångarna. En dag kom fångvakten och sa: "Vad har du i bibeln?" "Jag har ingen bibel." Nej, men du skriver ju bibelverser varenda dag och delar ut. Ja, men de har jag här. Då ska du se till att du inte har det längre. De tog ut henne, slog hennes huvud blodig i en cementpåle. Och under tiden de höll på att slå henne så tittar hon på dem och säger: jag hatar inte er för vad ni gör. Jag förlåter er. För jag vet att det ni gör, det är ni tvungna att göra. Och det jag gör, det är jag också tvungen att göra. För Kristi kärlek tvingar mig. Detta ledde till att hon hamnade i en container 2,5 år. Bara för att hon delade med sig av sin tro. Indien är ett annat land som i dagarna står inför en väldig omvälvning. I ungefär 4,5 år har det varit en president på tronen som har som målsättning att återinföra den hinduiska religionen som nationalreligion. Och i provins efter provins så binder de makt. Och de har nu i 6 provinser utav 37-38 provinser så har de alltså totalmakt och har infört hinduismen som nationalreligion. Och det betyder att det är förbjudet att lämna hinduiska tron. Och 2021 har presidenten sagt som slutår. Därefter ska det inte finnas någon kristen kvar i landet. Under det första halvåret hade förföljelsen fördubblats mot förra året i landet. Här är en ung pastor som arbetar och hade ett stort nätverk. En dag så kom de och överföll honom med påkar och slog honom livlös. Han är nu på ett sjukhus och behandlas och på väg tillbaka. Detta är sånt som Indien står inför och som de upplever. Och jag har precis nyligen hemkommit från ett besök i Indien. Och jag upplevde där hur de kristna räknar med förföljelse. De ser alltid situationen är i ett samhälle innan de kör in. Och vi besökte en by och vi åkte en väg in och en väg ut. Därför att man vet inte var förföljelsen slår till. Så Indien är ett land som är på väg upp att bli mycket, mycket stark förföljelse. Så Indien, det är viktigt att vi ber för situationen för Indien. Och just nu i höst så har Open Doors en speciell kampanj för Indien. Både de stöttar dem ekonomiskt och också stöttar dem i förbön. En pastor jag pratade med sa: det kan inte gå igenom det här därför att Gud är starkare. Och jag tror att Gud är starkare, men vi behöver be för Indien. Jesus han säger: har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Förföljelse, det är något som väntar oss som kristna. Fast vi i västvärlden har blundat för den sanningen i många år och talat om Gud som välsignelsens Gud, som en Gud som vi bara och beskyddar. Och det gör han, ja, ja, ja. Men vi får inte blunda för att det också står om förföljelse för vår kristna tro. Och förföljelse, Jesus var den människa, den mannen som upplevde den starkaste förföljelse. Han gjorde gott, gjorde väl och hjälpte alla. Men fick dö på ett kors för dina och mina synder. Han var Guds son, men Guds son dödade dem i förföljelse. De första kristna fick uppleva förföljelse. Det växte och följde med den första kristna församlingen. Och många kristna kunde inte lita på människor de mötte. Och då kom de på ett hemligt tecken. De ritade överdelen utav en fisk i sanden. Och ritade den de mötte underdelen. Då visste de att det var en kristen broder eller syster. Så fisken som är tecken på kristna, Det är tecknet på förföljelse. Men Paulus, han säger att jag glömmer det som ligger bakom och strävar mot målet. De kristna fokuserade inte på förföljelsen, utan de fokuserade på himlen och på målet. Och det var värt så mycket mer. Det var värt allt. Ja, till och med livet. För himlen och Jesus och min tro, den är så värdefull så att människor vågar till och med gå i döden för att de tror på Jesus. Och hur reagerar de kristna i Bibeln på förföljelse? Ja, vi hörde innan här hur Paulus och Silas, som sitter längst in i fängelsehålan, de sjunger lovsånger i glädje till Herren. Och frimodighet. Paulus, han säger att min förföljelse, det har lett till, min fångenskap har lett till att mina bröder, att ni vågar predika evangelium mer frimodigt. Det ledde till frimodighet. Man kan alltså tänka och tro att förföljelse skulle leda till att jag blir rädd. Men det är tvärtom. De blir frimodiga och proklamerar Guds rike. Förföljelsen i Bibeln, den vittnar också om hur människor tar till sig kärna, den kristendomens kärna, och förlåter de som gjorde dem detta. Jesus, han hänger på korset och säger: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När Stefanus blir stenad så säger han samma ord: Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Förlåtelse, Kristi budskaps innersta kärna, fungerade även när mitt liv hängde på en tråd. Och i Bibeln står det att om inte vetekornet faller i jorden och dör, kan det inte bära frukt. Det är som att i Bibeln talas döden som en förvandlingsprocess. Det är någonting som sker. När någon dör så sker det en återfödelse med Guds kraft i den andliga världen. I Nigeria kan man se hur detta fungerar idag. Nigeria har i 7-8 år varit utsatta för Boko Haram. En terroristgrupp liknande ISIS som drar fram från samhälle till samhälle och siktar in sig på pastorer och kristna ledare. Och de har som mål att döda alla män. Gör alla våld för er på kvinnorna och gör barnen föräldralösa. Det är målet. Får de kvinnorna frigjorda från sina män så tror de att de kan påverka dem till att gå tillbaka till muslimska tro. I en by tog Boko Haram sikte på pastorns hem som vanligt. Frun och barnen såg det och lyckades fly. Men de tog pastorn och lemlästade honom bit för bit och såg av honom armar och ben bit för bit och lämnade honom att dö på golvet. Frun och barnen kom tillbaka och hittade pappa döende på golvet i hans hem. De bar honom till sjukstugan och la honom på en bår. Så tittar han på dem och så säger han: Gör mig en sista tjänst. Ja, det är klart pappa, vi gör. Vad vill du? Och då säger han de där orden: Förlåt dem som gjorde mig detta. Förlåt dem som gjorde mig detta. Det är inte mänskligt. Det är inte rättvist. Det är ingenting. Men det är Guds kraft. Det är Guds kraft som visar sig att i det mörkaste, mörkaste mörker så fungerar förlåtelsen. Och det är Guds kraft. Guds kraft i verklighet. I Syrien, i Damaskus, finns detta pastorspar som har varit där och stått där troget under hela krigstiden. Nej, men känner du hon Edvard och Rana? Är ni från hans församling? Nej, men så underbart. Ja, nej, men så underbart. De var i Sverige och besökte Sverige för 2 år sedan. Hans barn har flytt till Amerika och önskar att mamma och pappa ska fly dit i säkerhet också. En dag så nådde en missil deras sängkammartak och gick igenom övre delen av taket, men inte igenom hela taket. Några timmar senare så avlöses en missil till utanför kyrkan och hemmet där han bor, och 2 personer dog. Då tar Rana sin mans hand och säger: är det inte dags för oss att fly till säkerhet nu? Då tittar Edvard på sin fru och säger: alla ambassadörer är hemtagna till sina länder. Vi är Guds ambassadör här, och han har inte gett oss någon att vi ska lämna landet, någon uppmaning att lämna landet. Och vad skulle hända om Kristus tar bort sina ambassadörer från detta landet? Vi stannar. Och de stannar och finns kvar. Uppmuntrar de kristna, stöder de kristna, ber för dem, utsätter sitt liv för fara. Men de står där som Kristi ambassadörer mitt i förföljelsen. Underbart att ni känner dem. Det är så att man kan tro att förföljelse dödar kyrkan. Men det är så att där förföljelsen är som starkast, där växer kyrkan mest. Vi har ber om väckelse, och vi har bett om väckelse jättelänge. Och om man gör en definition på väckelse, att väckelse är när 1000 människor eller 100 nya kyrkor startar inom en 20-årsperiod. Då kallar vi det är väckelse. Det är ganska stora rörelser. Och då kan vi bara konstatera att på 70 olika platser i 23 olika länder så har under de 14 senaste åren fler väckelser skett än vad som har skett på 1500 år. Det säger att i fotspåren utav förföljelse så sker det väckelse. Och Gud talar till muslimer genom drömmar och syner. Han talar till hinduer och buddhister genom under och tecken. Gud verkar, och Gud talar genom flyktingar som kommer till Sverige och låter dem möta kristendomen och bli omvända. Och här har ni fantastisk frukt utav vad som sker i förföljelsens spår. I Kina, där det har varit stark förföljelse, och när Mao kom till makten 1950-talet, då fanns det ungefär 1 miljon kristna. Och de var ganska rädda och ganska svaga. Idag finns det 80 miljoner i landet. 80 miljoner kristna i landet. Och kommunistiska ledningen är rädda för de kristna, för de ser en sån makt det finns där i. Och våra systrar och bröder som förföljs, de säger så här: att det är inte det är inte tid för församlingen att ge upp, utan att deklarera seger över fruktan, förlåtelse över hat och hämnd. För Jesus är den som bär oss. Det är hälsningen från våra förföljda systrar och bröder. Och i Vietnam, som har haft en kraftig förföljelse, där säger de kristna att förföljelse är evangelisationens höjdpunkt. Och i Uzbekistan, där säger polisen så här att vi försöker att utrota er kristna. Men vi förstår inte vad som händer, för ju mer vi försöker, ju mer växer ni. Och i Syrien, kristna flyr landet, men kyrkorna är alltid fulla. Så i förföljelsens fotspår så sker det väckelse och Guds ord växer. När vi hör det här så kan man känna sig att det händer långt där borta och det är så stort. Och vad kan vi göra? Ni gör en hel del i församlingen här, jag har förstått. Och det är underbart, för att vi kan vara med i detta viktiga arbete. Vi kan, det viktigaste är att vi kan be för våra förföljda syskon. Och det har jag hört från många olika, bed för oss. Och någon sa att vi behöver inte ha era pengar, men vi vill ha er. Och det betydde vi vill ha era knäppta händer. Och Open Doors arbetar med detta väldigt målmedvetet och ger varje månad ut en tidning där det står om förföljelsen och där man kan få en bönekalender för varje dag. Så har ni inte den tidningen, så skriv upp ett namn och adress på en lista, så får ni den tidningen gratis. Och jag vill uppmuntra er allesammans att göra det, för det är en väldigt bra verktyg och väldigt bra information. Man kan också bli månadsgivare och stötta Open Doors arbete ibland de förfölja på plats där förföljelsen är som starkast. Och man kan också resa och besöka dem. Många förföljda kristna som har mött Open Doors arbetare som har kommit blev mycket, mycket uppmuntrade. Jag var själv för ett år sedan och mötte ledare i Indien som hade blivit förföljda, torterade, slagna, misshandlade bara för att de hade en församling. Och jag fick förmånen att vara där en dag tillsammans med dem. Och att möta deras kärlek, att se deras kärlek till Jesus och få gråta tillsammans med dem och be tillsammans med dem betydde otroligt mycket för mig. Och jag kunde se i deras ögon att vårt besök var uppmuntrande för dem. Så att resa och se och möta förföljelsen i världen, det är också ett sätt jag kan vara delaktig på. Och sedan kan jag gå in på Open Doors hemsida www.opendoors-doors.se och läsa mer och engagera mig mer för våra förföljda kristna. För det är ett rop idag. Och jag tror att vi behöver våra förföljda kristna. För att förföljelsen, den skärper min kristna tro. Den gör att jag ger inte mitt liv eller riskerar mitt liv för något som jag tar med en klackspark. Utan är jag kristen så vågar jag allt därför det kostar mig livet. Och vi här i Sverige, vi har haft det väldigt bra. Vi kan vara kristen om vi vill och vi kan vara det med ett halvt hjärta och så vidare. Men vi behöver utmanas och ge allt till Jesus. Och jag ska avsluta med att visa en liten kort film om sången Jag har beslutat att följa Jesus. Den skrevs i Indien för ett antal år sedan och den kom att leda till följande händelse.
There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back."
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing.
The cross before me, the world behind me, the cross before me.
Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death.
Jesus, hjälp oss att ge allt till dig. Förlåt oss att vi många gånger har tagit vår tro lite halvdant. Och jag ber att vi ska utmanas utav våra förföljda syskon och bara ge dig allt. Och följa dig, Jesus. Och göra det du har tänkt. Herre, hjälp oss att överlåta oss helt till dig, Jesus. Jag ber om det. Och Herre, jag tackar dig Gud för våra nyfunna vänner här Jesus. Som precis har börjat att vandra på din väg. Som har hittat dig här i Sverige. Och funnit dig. Jag ber Gud, välsigna dem. Herre, jag ber, välsigna dem. Herre, ge dem av din frid, av ditt mod, av din kraft och bevara dem. Och jag ber att de ska få utmana oss kristna, Herre, på vårt tro. Jag ber dig om det. Jag bara ber nu Gud att du ska välsigna varenda en Herre som har kommit från andra länder här Jesus. Herre, låt dem bara bli så uppfyllda av dig. Och använd dem bland sina egna landsmän. Och använd dem bland oss svenskar. Och använd dem bland sin släkt Herre i sina hemländer. Jag ber om den helige andes beskydd och kraft och välsignelse. Jag bara tackar dig för det. Och låt oss smittas. Välsigna församlingen här Gud. Tack för vad du har gjort. Tack för vad du har gjort Herre. Tack för vad du gör. Och tack för vad du ska göra. Tack Herre att du ska fortsätta Gud. Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer som du vill ge. Och Herre, jag bara ber att församlingen här ska få, Herre, gå vidare i det som du har. På upptäcka nya diamanter i ditt rike. På ännu mer av din kraft. Bli ännu mer en spjutspets, Herre. Jag ber bara om din välsignelse över församlingen här. Tack Jesus. Välsigna Per och hans fru. Tack Herre att du ger dem av din dubbla kraft Herre. Och frimodighet. Och styrka. Jag tackar dig för det Herre. Och låt din heliga ande bara få komma över denna bygd. Herre, jag ber om en väckelse i denna bygd. Jag tackar dig för det. Tack att den har börjat. Och jag vill bara tala ut fullbordan i Jesu namn. Amen. Är det någon som önskar förbön så jag bara säger så är du öppen för förbön. Gud, han vill möta oss. Han vill så mycket mer. Han vill så mycket mer. Så om ni vill ha förbön nu eller efter gudstjänsten. Men är det någon som önskar förbön så vill jag gärna be för er sedan. Tack så.
Kerstin, det var inte bara fakta du kom med, utan det var med ett brinnande hjärta. Så Herren ska välsigna dig också. Vi gör så att vi avslutar med att sjunga den här sången. Kan vi göra det? Går det bra? Jag har beslutat att följa Jesus. Jag kommer på tisdag så är ni alla killar från Afghanistan välkomna hem klockan 5. Då tänkte jag berätta lite så att alla får tag på detta om bakgrunden till den här sången. Men vi sjunger jag har beslutat att följa Jesus och att vi allesammans ska vara redo att dö för honom. Jag vet att flera av er killar har redan sagt det att jag kan aldrig förneka Jesus. Då dör jag hellre. Så att om du vill ha förbön så är du välkommen fram nu under det att vi sjunger här.